kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson. Du ska få lyssna till bibelförklaring enligt Matteus evangelium, och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Och vi har kommit till del 20.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdag kväll. Vi diskuterade just vilken vers vi är på, och då nämndes 20, men det var 20:e gången som vi har det här bibelförklaringen. Versen tror jag vi kan vara på 30-33, jag undrar om inte vi slutade där. Men innan vi ger oss in i den versen, så låt oss be. Herre, tack för ditt ord och att du själv är det levande ordet, som inte bara talar till oss och berättar för oss om Gud och om Guds rike, utan som förmedlar Guds rike till oss. Du ger dig själv till oss. Herre, tack för att vi får lära känna dig på ett personligt sätt. Vi ber att de här kvällarna ska få vara en del i det som du gör ibland oss och i våra liv. Herre, vi bjuder dig att vara hedersgästen och att tala in i vår livssituation. Amen. Ja, jo, den här versen 6:33, vi var nog inne på den i slutet på förra tisdagen också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra bli er givet eller tillfalla er. Det tror jag är en nyckelvers, inte bara för bergspredikan, utan faktiskt för hela Jesu undervisning. Det finns så mycket i Jesu undervisning som är besvärligt, så mycket där han kontrasterar gammalt och nytt, så många omöjliga krav, så många paradoxer, så att det är nästan omöjligt att begripa vad Jesus menar ibland, om man inte har det här som en nyckel. Nämligen det att om vi söker det som är Gud själv och tar emot ifrån honom, då ordnar det sig med allt det andra. Och då, hör och häpna, så kastar det också ljus över allt det andra. Det är på samma sätt när man kommer till Paulus sedan och läser Paulus breven. Så finns det mycket där som kan vara besynnerligt och mycket som är svårsmält. Och det är mycket utav förmaningar och ibland gränsar det till moralism, kan man tycka. Men han blir begriplig om man tänker på att Paulus liv, nya liv, hans kristna liv, det började med att han mötte den uppståndne. Det är ljus som utgår ifrån den tomma graven. Det är ljus som bryter in i Paulus liv, som kastar ljus över allt det andra. Och det är ljuset från Kristi uppståndelse som han förstår Gamla testamentet, och som mycket får sin förklaring. Och vissa saker blir då inte bara begripliga, utan får en väldigt tyngd. Och andra saker blir liksom inte riktigt lika viktiga, även om det står där i Gamla testamentet. Ja, det här är en nyckelvers. Att ta emot Guds rike och Guds frälsning, som vi ska se här i avslutningen på 7:e kapitlet. Nu hinner vi kanske inte dit just idag, men ändå, när det talas där om att bygga på den rätta grunden. Då står det att man ska höra och man ska göra. Det är också en ganska svår liknelse. Men om man förstår att nyckeln är att ta emot allting som en gåva, då blir det andra plötsligt inte bara begripligt, utan evangeliskt. Så den här versen 6:33, det är i högsta grad en vers som man kan återvända till gång efter annan. Just det här med att det kristna livet är en gåva är början på allt kristenliv. Och det här är ju motsatsen till vad många tänker sig. Ja, de som nu inte är kristna eller inte har fått sina sinnen öppnade överhuvudtaget, de kan ju inte begripa det, utan de tänker att vara en kristen, det är nog ändå någonting som man presterar. Det är jag som ska tro på ett visst sätt. Det är jag som ska läsa Bibeln eller gå till kyrkan eller bli medlem i en församling eller vad det nu kan vara för något, va. Det finns många föreställningar och idéer. Allt det där är fel. Därför att det kristna livet börjar med att Jesus Kristus kommer in och förändrar mig, väcker mig, får mig att förstå att det kristna livet handlar om honom. Och han börjar regera i mitt liv. Där börjar det kristna livet. Så fortsätter det kristna livet. Och många gånger så skriver Paulus sina förmaningar därför att kristna människor inte fortsätter på samma sätt som det började, utan man lägger sig till då med olika stilar och tankebyggnader och lägger på saker som inte fanns där ifrån början. Sätter upp sina regler och sina trosmål på olika sätt, och så blandas det in i evangeliet på ett sånt sätt så att evangeliet grumsas. Och så är det jag själv som är herre plötsligt. Så får det inte vara, utan precis som det började med att det är en gåva, så fortsätter det. Vi läste förra gången hur Jesus talade om att det växer automatiskt, det växer utav sig självt. Och så fulländas också det kristna livet. Vi ska ju bli fullkomliga. Hur ska vi kunna bli det? Det kan vi väl inte bli. Med mindre än att han gör oss fullkomliga. Tror du inte Gud kan göra dig fullkomlig? Du har väl inte en sån liten bild av Gud så att du tänker att nej, men jag kan aldrig bli fullkomlig. Du måste ha större tankar om Gud. Du måste åtminstone tro att du kan bli fullkomlig. Han har ju redan gett dig fullkomligheten. Han har ju redan börjat sitt verk i dig. Skulle han inte klara av att fullkomna det också? Självklart. Och när det där väl har blivit levande för mig, det är då man kan säga att jag faktiskt tror att en dag så ska jag bli fullkomlig. En dag så ska allting fullkomnas, och jag längtar till den dagen. Och jag menar det jag säger. Det är stort. Då har man alltid det bästa framför sig, oavsett hur motig dagen kan ha varit. Titta i första Johannesbrevet så ska ni få se någonting där aposteln Johannes talar om det här på samma sätt. Första Johannes brev kapitel 2, slutet. Här i det andra kapitlet och för all del även i tredje kapitlet så talar han om hur viktigt det är att vi förblir i evangeliet. Och då så står det i Johannes första brev kapitel 2 vers 24 på följande sätt. Det ni hört från begynnelsen, det ska ni låta förbli i er. Innan vi läser vidare, vad var det du hörde från begynnelsen? Vad var det första du hörde när du blev en kristen? Det du hörde från begynnelsen, det var ju evangelium. Du hörde att ditt liv är återlöst. Du hörde att Jesus Kristus har förlåtit dig. Han har tagit all din skuld, han har förlåtit dig. Det var ju det första du hörde. Du hade inte presterat någonting, utan det första du hörde, det var just detta. Att han är din herre, din frälsare. Det ni har hört från begynnelsen, det ska ni låta förbli i er. Alltså det vi ska ha i åstundan, det vi ska ha i tankarna, det vi ska fyllas av. Om det som ni har hört från begynnelsen får förbli i er, då kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har givit oss löfte om, det eviga livet. Detta skriver jag till er med tanke på dem som vill föra er vilse. Alltså som vill föra in andra saker än detta banala, enkla evangelium. Men i er förblir den smörjelse ni fått av honom, och ni behöver inte undervisas av någon. Utan så som hans smörjelse, som är sanning och inte lögn, nu lär er om allt, och så som den lärt er förut, så skall ni göra, förbli i honom. Jag kanske ska förklara det där. Ni behöver inte undervisas av någon. Det kan ju verka lite besynligt med tanke på hur mycket undervisning vi har här. Men det är faktiskt så som aposteln skriver. Ni behöver inte undervisas av någon annan än av Jesus. Ni har fått evangeliet. Det finns i er. Det är smörjelsen. Det är anden som finns hos er. Nu behövs det bara att ni lyssnar till Herren Jesus. Och ni känner igen hans röst. För vad den ni hörde från början. Hur går det till då? Ja, det går till på så sätt att man läser i Bibeln förstås. Men det kan också vara så här, hör och häpna. Att Jesus använder sig av bibellärare. Eller av andra pastorer och predikanter. Eller för all del av vilket som helst. Ni behöver inte undervisas av någon. Ni behöver inte undervisas av Håkan. Men ni behöver undervisas av Jesus. Och Jesus kan tala till er genom Håkan. Så vem är det du lyssnar till egentligen på tisdagarna? Vem lyssnar du efter? Och vad är det som kan glädja ditt hjärta med tisdagarna? Jo, när du känner igen herdens röst. När du känner igen Jesus. Det är därför som det är så riktigt att vi ber först. Och att vi kommer beredda i våra hjärtan. Inte så att vi ska svälja allting som sägs här. Utan på så sätt att vi förväntar oss att Jesus ska tala sitt evangelium till oss. Och hur känner vi igen Herrens röst? Hur känner vi igen att det är Jesus Kristus? Jo, det ni har hört ifrån början, det är det ni hör också fortsättningsvis. Det är det ni kommer att höra till slutet. Varianter på temat, utläggningar, ja förvisso. Men inte några nya förutsättningar som ska föras in. Det kommer ni aldrig få höra härifrån. Det är där som det kan gå fel, vet ni, i vilket fromt sammanhang som helst. När någon utav mot bättre vetande alltså börjar föra in andra förutsättningar. Alltså evangeliet och så måste vi ha det här. Måste vi väl inte alls det? Måste inte alls ha någonting annat? Utan att allt det som kommer med det kristna livet, det kommer inifrån ditt hjärta, inifrån den smörjelse som du har. Vi ska strax se det när Jesus talar om bönen här. Bönen är en gåva som du har fått. Det är inte någonting som läggs på dig, utan du ber därför att du har möjlighet att be. Det är ett evangelium att få be. Och så skriver han så här då. Alltså så som den lärt er förut så ska ni göra. Förbli i honom. Och så fortsätter det där en bit in i tredje kapitlet. Eller 2:28. Ja mina barn. Förbli i honom. Så att vi kan vara frimodiga. När han uppenbaras. Det gäller att förbli i honom. Jag samtalade med en broder här om dagen. Och vi kom in på ämnet. I vissa kretsar så kallas det för andlig krigföring. Eller att man erövrar nya områden och sånt samtalade vi om. Och det var ett fint samtal. Men när det samtalet var färdigt så var vi överens om att som kristen behöver jag aldrig så att säga inta nya områden genom att be aldrig så effektivt eller högt. Utan som kristen så har jag en viss mark så att säga. Jag står ju i Jesus Kristus. Det här kan vara mer eller mindre därför att vi är ju olika. Men jag kan ha fått uppenbarelse av Herren, ha förstått evangeliet. Låt säga i så här stor utsträckning. Så att jag har så här stor mark. Denna mark står jag på. Jag behöver inte erövra den. Men däremot så måste jag stå emot frestelser och anfäktelser. Och människor som försöker locka mig in åt annat håll. Och visa mig andra vägar än de som Jesus har visat mig. Jag måste alltså behålla fältet som Paulus säger. Och den församling eller den enskilde som har ett stort fält har mycket så att säga att stå emot eller mycket att kämpa med. Men du behöver aldrig tänka på att du ska anstränga dig för att inta något eller erövra något. I Jesus Kristus är allting redan givet. Därför, precis som det står här, mina barn, förbli i honom. Därför att med den grundvalen så kan vi vara frimodiga. Vi kan vara frimodiga fastän vi inte, så att säga, på ett mänskligt sätt har förtjänat att vara frimodiga. Det är ju inte så att vi har erövrat någonting och att vi kan vara stolta och glada över oss själva. Det finns inte i Guds rike. Utan all vår glädje, det har vi över att Jesus Kristus har gjort det han har gjort för oss. Och ju mer det klarnar och blir tydligt för oss, desto större blir vårt ansvarsområde, så att säga. Och jag tror att det är det här som är kampen. Därför att det som händer när kristna växer upp, det är att man tappar bort evangeliet, för man får in nya förutsättningar. Och man ger efter för olika trendiga tankebyggnader och så vidare. Så att plötsligt så är det kaos på det område som man en gång hade blivit ställd på. Alltså man har tappat bort det som man hade från början. Eller åtminstone har det grumsat det man hade från början. Tänk efter hur det var från början. Från början så var allting så glädjefyllt. Från början så var det så klart. Från början så var det en enfaldig, naiv tro. Men så fortsätter det också. Visserligen växer det, men själva väsendet är ändå detsamma. Det förändras inte. Det finns alltid glädje och frimodighet i Herren. Ja, vi får gå tillbaka till bergspredikan, för det är ju där vi håller på. Och då är det så att vi nu kommer in i det sjunde kapitlet, och som är det sista kapitlet i bergspredikan. Och när vi kommer in här så handlar det om våra relationer till varandra. Alltså tidigare nu de senaste gångerna så har vi ju gång på gång fått höra om hur Herren har landat i vårt hjärta. Hur vårt hjärta är odelat. Hur all vår gudstjänst, alla våra livsgärningar, det sker inför hans ansikte. Både de goda och de onda. Men när det är sagt, då måste ju Jesus också tala om att på samma sätt som det gäller inför Gud, så gäller det också inför varandra. Man kan liksom inte skilja på att älska Gud och att älska sin medmänniska, sina närmaste. Och det är det handlar om här. Så nu ska vi försöka klara av verserna 1 till och med 12. Och om vi hinner det ikväll ska vi låta vara osagt. Men jag säger 1 till och med 12 därför att det är de verserna som handlar om vår relation till andra. Sen i den andra halvan av sjunde kapitlet så kommer han in på en del andra saker. Men de här första 12 verserna, de kan man dela in i 4 stycken avsnitt. Och så är det faktiskt gjort här i Gerts bibel också, ser jag. Det är 4 stycken avsnitt som är som 4 stycken, vi kan kalla det som etiska utsagor. Alltså etik och moral, hur vi ska vara mot varandra. Och när det handlar om etik, själva levernet, så är det ofta så i skriften att de staplas liksom ovanpå varandra. Så det är inte en kontinuerlig undervisning, utan här är 4 stycken olika exempel. Man kan ibland undra hur det hänger ihop med varandra. Men det är inte säkert att det hänger ihop med varandra. Det hänger ihop med ditt hjärta. Alla 4 hänger ihop med ditt hjärta. Men det är 4 olika exempel. Och det första är då verserna 1 till och med 5. Jag tror jag kan läsa dem. Låt bli att döma, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer skall ni dömas. Och med det mått ni mäter med skall er lott bli utmätt. Varför ser du flisan i din broders öga och märker inte bjälken i ditt eget? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta ut flisan ur ditt öga. Du har ju bjälken i ditt eget. Din skrymtare, ta först ur bjälken ur ditt eget öga. Sen kan du se klart, klart nog för att ta ut flisan ur din broders. Alltså andemeningen i de där verserna, de är ju uppenbara. Döm inte varandra. Det här är alltså ett råd som Jesus ger oss med ett visst eftertryck. Döm inte varandra. Tänk vad lätt det är för oss att vara snabba med domar. Men en människa som är kristen och som har blivit förtrogen med evangeliet och lever av evangeliet torde också växa i viss ödmjukhet i förhållande till andra människor. I samma takt som självinsikten växer, samma takt som jag förstår att i mig själv bor inte något gott, jag är helt beroende av Kristus, så får jag också förståelse för andra människor. Jag är inte fullkomlig. Ingen människa är fullkomlig. Om jag kan härda ut med mig själv, så måste jag härda ut med andra också. Döm inte någon annan. Och det finns det två stycken argument här hos Jesus. Det första argumentet är ett teologiskt argument som är hämtat, kan man säga, från Gamla testamentets tankevärld. Han säger att döm inte, därför att med det mått som du mäter ska också mätas åt dig. Det var ju så man tänkte. Så som vi behandlar andra, så kommer vi också att själva bli behandlade. En sorts rättvisa i det här. Och det är ju tillräckligt skäl egentligen för att inte behandla andra elakt. För vi vill ju inte själva bli elakt behandlade. Allra minst utav Gud. Om Gud har förlåtit oss, förlåtit mig, då är jag skyldig att förlåta alla andra. Det har vi talat om tidigare, om hur viktigt det är att vi ger förlåtelsen vidare för att vi själva frimodigt ska kunna leva av förlåtelsen. Så det är ett givande och tagande i ordets absolut bästa mening. Det finns särskilt två tankar, kan man säga, inom den judiska tron. Alltså två sådana här mått som man mäter med. Och det ena måttet är barmhärtighetens mått. Alltså man ger barmhärtig. Det är ju så Jesus säger också i de här saligprisningarna. Saliga de barmhärtiga, för de ska finna barmhärtighet. Det är en sån här grundtanke som finns. Och kontrasten till det, det är ju rättvisans mått. Och så tänkte man. Men ska vi behandla andra rättvisa, så här? Någon har gjort bort sig, därför ska han straffas. Om vi använder det måttet flitigt, då får vi räkna med att det används emot oss också. Därför säger Jesus, Gud har inte behandlat er så. Det finns ett rättvisans mått, men det är Guds sak att hantera det, inte vår. Det andra argumentet, det har mer att göra med synen på människan. Och det argumentet vill ju väcka oss till besinning, kan man säga. Alltså helt enkelt som så att du är inte i den ställningen. Du är inte på så säker grund själv. Du är inte så präktig själv att du är i stånd att döma andra. Du har en bjälke i ditt eget öga. Du förstår väldigt lite. Du kanske tycker att någon har gjort bort sig, men du begriper inte särskilt varför. Du ser inte orsakerna bakom det. Här finns jättemycket som har att göra med den personens uppväxt och felbeslut. Och det kanske var oöverlagt. Och det finns massor med saker som du inte har en aning om. Du är inte i den situationen helt enkelt, så att du kan vara frimodig på den punkten. Du borde känna dig själv så pass väl, så att du bara av det skälet inte dömer någon annan. Du kan ju döma fel. Tänk om du dömer någon på ett felaktigt sätt. Så det här är ett skäl som är lite omskakande. Nu ska vi inte gå in så mycket på synen på människan och synen på mig själv. För det kommer ganska utförligt i Romarbrevet och på en del andra ställen också. Så att vi får spara det. Jag har valt att inte ta med det som någon sorts exkurs i det här sammanhanget. Så där lämnar vi det första då, om att inte döma. Det andra exemplet här, det är lite svårare att förstå. Därför där säger Matteus att vi inte ska ge det heliga åt hundarna och inte kasta era pärlor för svinen. De bara trampar dem under fötterna och sen vänder de sig om och river er i stycken. Jag vet inte om man kan tänka som så att när Paul eller Matteus nu har sagt det som jag har försökt säga här också, om att vara generös emot andra, Om det ska förstås som en kontrastering här på så sätt att, att det han vill ha sagt är att ni ska inte vara eftergivna, alltså ni ska inte hamna i andra diket så att ni går omkring och är jättegoda och talar om allt gott för människor som inte är intresserade. Det är ju, finns ju en sorts självdisciplin också när det gäller det som det goda hos oss. Och bilderna här är ju väldigt starka, men bilden med hundar och med svin, de är ju också bilder från Gamla testamentet som syftade då på människor som inte känner Gud, som är uppfyllda med sig själva och lever själviskt och inte bryr sig om det heliga överhuvudtaget. Alltså en väldigt negativ bild. Och det är väl så man ska förstå det här, att vi inte ska förskingra det goda som vi har fått. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Jag har varit med om det flera gånger. Att man har verkligen gett någonting från sitt hjärta personligt och så har det inte alls tagits emot. Och det kan man vara med om som förkunnare och som bibellärare, att man delar sitt liv och det kanske sitter ett par hundra människor och man märker att det här var inte alls bra. Så att det behöver finnas en, inte bara en återhållsamhet, utan det man kanske också kan säga så här, om vi tar ett annat exempel, att jag är inte bibellärare utan jag är evangelisten. Att jag inte stormar in i vilka sammanhang som helst och går på och liksom öser ut evangeliet. Utan ska det här göras på ett riktigt sätt, ska jag vittna, så ska jag ju inte vittna för sådana som inte vill höra mitt vittnesbörd. Jag måste ju anpassa det jag ger till de som tar emot. En människa som tar emot befinner sig på olika nivåer. Det är kanske någon som är intresserad utav att lyssna till mig därför att de tycker att jag är en intressant person. De bryr sig inte om vad jag säger, men de är ändå artiga och lyssnar. Någon som tycker att ja, det är intressant det du har att säga, för jag har pratat med två andra just om det här och nu skulle jag vilja veta vad du tycker. Ja, då kan man ju prata, då kan man liksom höja det lite mer, va? Och så vidare ända till den nivån där det finns människor som säger, kan inte du berätta för mig hur jag blir en kristen, för det vill jag gärna bli. Ja, då kan man ju ge Jesus till och med. Jag skulle tro att det är sådana tankar som ligger bakom den här versen. Jag har fått något i halsen känner jag, så hoppas att det går bra. Sen det tredje då, det är alltså verserna 7 till och med 11. Och det handlar då om bönen. Jag tror jag läser de verserna i sin helhet först. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Klappa på och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar slås dörren upp. Eller finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Och om han ber om en fisk, inte ger han honom då en orm? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himmelen ge goda gåvor åt dem som ber honom? Det som jag skulle önska att ni kunde lägga märke till i de här verserna, det är att det här är inte en uppmaning från Jesus till oss om att vi ska be. Utan det här är en uppmaning ifrån Jesus till oss om att vi ska tro att Gud besvarar våra böner. Märker ni skillnaden? Alltså Jesus har nu talat till sina lärjungar och vi har talat med varandra om att ge evangelium och att vi står på den grunden. Alltså vi ska lära oss att lita på att allt är oss givet. Vi ska lära oss att lita på att Fadern försörjer oss med allting. Därför att det är den tilliten som är utgångspunkten för bönen. Det är därför bönen blir en gåva, ett evangelium, någonting som jag förvaltar. En möjlighet för mig. Men hur många gånger har inte kristna människor också uppfattat bönen som ett krav? Det är ett gravt missförstånd. Och Jesus har aldrig uppmanat oss till att bedja därför att vi skulle så att säga vinna någon gunst på det sättet eller bli bättre än vad vi är eller någonting sånt. Utan bönen är en möjlighet som bygger på den tilliten att Gud besvarar bön. Jag vet att om man undervisar om bönen så får man ju bena upp problemet bönen så att säga. Och en sån där uppdelning, det är ju det att alla människor, också icke-kristna, andra religioner till exempel, judar för att inte tala om muslimer och för all del även ateister, alla ber. Att en kristen människa ber, det är ingenting särskilt med det. Det som skiljer en kristen människa från muslimer till exempel eller från ateister, det är att en kristen tror sig veta att Gud besvarar bön. Och det är det som motiverar den kristna bönen, att Gud besvarar bön. Det står i Hebreerbrevet 11:6, den som söker Gud måste tro att han finns till och att han lönar dem som söker honom. Det är själva utgångspunkten för att man närmar sig Gud. Och på samma sätt ska man förstå det här avsnittet i Matteus 7-11. Så att det står ju här 6 gånger: bed och ni ska få, sök, ni ska finna, bulta, dörren ska öppnas, och så upprepas det 3 gånger till. Man skulle alltså kunna vända på och säga: ni ska få, därför ska ni be. Ni ska finna, därför ska ni söka. Dörren kommer att öppnas för er, därför ska ni bulta på. Förbli i honom, stod det i första Johannes brev, så att vi kan vara frimodiga. För det är bara när vi är i honom som vi kan vara frimodiga. Rätt utgångspunkt alltså. Nu när man läser det här avsnittet och tittar på det en gång till, så ser man att det finns ju inga begränsningar i bönesvaren här. Allt är givet. Allt är givet. Sök först Guds rike och allt det andra ska tillfalla er. Allt är givet. All den himmelska världens andliga välsignelser är given genom Jesus Kristus, skriver Paulus. Det finns en del kommentarer som gör en justering av det som jag sa nu, på så sätt att man menar att det här är sagt till just till de kristna. Det finns nämligen en del kommentarer som säger att Jesus undervisade om det här som om det gällde vilka människor som helst. Och så finns det de som säger att ja, det gäller ju inte riktigt vem som helst, utan det här talar han till sina lärjungar. Och jag tror nog på det senare. Att det är när man redan står i allt det givna som det här kan sägas. Jag tror att man skulle kunna göra många icke-troende ganska besvikna om man säger till dem att ni kan be om vad som helst och det kommer ni att få, för det har Jesus sagt. Då är det någonting där som man känner inte stämmer riktigt. Och i vart fall så har en icke-kristen människa inte möjlighet att förstå. Lika lite som ett barn har möjlighet att förstå. Ett barn som ber om en lastbil och undrar: varför fick jag ingen lastbil när du är för liten? Men de begriper inte det. Så kan det vara med barn i andlig mening, så att säga, i bildlig mening också. Nej, jag tror nog att det är som så att nyckeln till det här, det är detsamma som i 6:33. Sök först Guds rike och Guds rättfärdighet. Sen kan ni bedja om vad ni vill i tron på att han också besvarar bön. Därmed inte sagt att allt blir som vi själva vill. Det ligger inte i texterna på något sätt. Jag hade högmässan i Fryhjul i söndag, så där har de ju en nyskriven förbön, kyrkans allmänna förbön. Och den slutar med de här orden ungefär så här: tack Gud för att du hör vad helst vi ber om, och du ger oss det som är bäst för oss. Amen. Ungefär så. Och det tycker jag är mitt i prick. Vi får komma med allt till Gud, och Gud ger oss det vi behöver bäst. Det är som ibland när jag har stått inför ekonomiska utmaningar. Och inte minst när jag frilansade i 7 år och inte var anställd någonstans, utan levde då på det här sättet. Så var det ju en kamp många gånger om att kunna få det hela att gå runt. Och då minns jag att jag kämpade med Gud i bön vid ett tillfälle. Så hörde jag liksom, det var någonting jag skulle köpa, så hörde jag liksom en röst i det inre. Jag tror att det var hans smörjelse som undervisade mig, som det står. Så sa han: Håkan, det du beställer, det får du betala. Det jag beställer, det betalar jag. Och på en gång så känner man liksom, ja, så är det nog. Det gäller att vandra i Guds vilja. Nåja, för att ytterligare förstärka att Gud verkligen vill ge oss det vi behöver, så använder han sig av den här bilden. En far, en jordisk far, som ju inte på något sätt är alltigenom god, han ger ändå sina barn goda gåvor. Hur mycket mer, ni känner igen argumentet, vi pratade om det förra gången, hur mycket mer ska då inte er himmelske far, som är alltigenom god, ge er det ni behöver? Det stryker ju bara under det som jag sa inledningsvis, nämligen att hela det här avsnittet handlar om att vi ska tro att Gud besvarar bön. Och det är väldigt, väldigt mycket mer inspirerande att bedja om man tror att Gud svarar på bön. Det kan vara nog så jobbigt att bedja och ropa och vara uthållig om man själv, inte ens själv tror på det. Det är klart att det blir en kamp då. Så det är mycket bättre att börja sin bönestund med att få klart för sig hur man ska bedja. Gud, hur vill du att jag ska bedja? Vad är din vilja i det här avseendet? Herre, fyll mig med den tron att du besvarar bön. Tala om för mig hur jag ska be. Och det är där som det också är en sån oerhörd tillgång att kunna bedja i tungor. För det är inte alltid vi vet hur vi ska be. Men anden kan hjälpa oss att bedja genom tungomålstalandet. Nu ska du inte vara nervös eller ängslig för att du ber rätt eller fel. Därför att Paulus säger i Filipperbrevet att vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud. Man får alltså be fel. Det går bra att be fel. På samma sätt som de små barnen kan komma till sina föräldrar och säga vad de vill utan att riskera att få stryk. På samma sätt är det för oss. Så tänk inte på att be rätt eller fel, men var gärna lyhörd för hur den helige ande leder dig i ditt bedjande. Ja, en sak till som kanske ska sägas. Och det är det att här handlar det ju om allt, som jag sa. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge goda gåvor åt dem som ber honom om? Alltså det är goda gåvor av alla de slag. Det hör nämligen till saken att inte minst de judekristna, eller i gamla testamentets tro, det var ju tron väldigt bokstavlig, väldigt materiell, om man får uttrycka det så. Alltså man ber till Gud om god jakt, man ber till Gud om att han ska förse med mat och kläder och husrum, och materialistiskt. Och så står det ju här i Matteus evangeliet. Nu är det så emellertid att när man läser kyrkans historia, så ser man att ju längre tid de kristna får hålla på, desto andligare blir det här. Så att det har funnits stora perioder i kyrkohistorien där man tror att Gud bara svarar på sånt som är andligt, men inte bryr sig om sånt som är materiellt. Det tror vi ju är fel. Vi tror att Gud svarar på det materiella. Vi tar emot allt materiellt. Det är till och med så, efter den här 7 års erfarenheten som jag nämnde om, att när lönen kommer till mig den 25 varje månad, så tar jag emot det som en gåva ifrån Gud. Och jag tror att det är rätt att betrakta det på det sättet. Så det finns ingen anledning att gå omkring och gnälla över att man inte har tillräckligt med materiella saker, eller för lite lön, eller för dålig bil, eller vad det nu är för någonting. Därför det du har, det ska du tacka Gud för. Och den konkreta och påtagliga verkligheten, den är tydlig här. Däremot om du läser Lukas evangeliet, parallellstället, hur mycket mer ska då er himmelske fader inte ge helig ande åt dem som ber honom? Så redan där inom Nya testamentets ramar märker man en förskjutning i betoningen. Det betyder inte att de säger emot varandra, de där två parallellställena, men det kan vara värt att lägga märke till att det är andligare i Lukas än vad det är här i Matteus. Martin Luther lärde oss att vi skulle tacka Gud för mat och dryck och kläder och alltihopa. Sen kommer då vers 12, som är det fjärde exemplet då, fjärde etiska regeln, om man kallar det så. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Det är summan av lagen och profeterna. Det här är en så kallad, den här versen kallas för inklusio på fackspråk. Och inklusio, det betyder att man sammanfattar, inkluderar alltså, sammanfattar. Den här versen är snarare en sammanfattning utav bergspredikan och utav hela den undervisning som vi har gått igenom nu. Snarare det än en vers som bara har stuckits in. Utan det här är summan, som det står också, av lagen och profeterna. Det här är navet kring vilket allting kretsar. Den här så kallade gyllene regeln, den är ett världsfenomen redan på Jesu tid. Det här är inte visdomsord som kommer bara ifrån Jesu mun. Utan det här finns i olika varianter redan på Sokrates och Aristoteles tid, alltså 400 före Kristus. Och den här levnadsvisdomen, den finns inte bara där, utan den har spridit sig i hela den grekisk-romerska världen. Och man har hittat det på texter ända från långt borta i Indien före Kristus. Det är alltså en allmänmänsklig visdom. Däremot så tror man att just den här versen som Jesus använder här hade en särskild ingång i den judiska tron. Därför att, som vi sa vid ett tidigare tillfälle, den judiska tron, den cirkulerade, kretsade ju kring tredje Mosebok 19:18. För det är specifikt judiskt. Du ska älska din nästa som dig själv. Så står det ju där. Och det här passade ju så in i det där. Så att man tror att därför har det sugits upp i den judiska tron och blivit central också i den judiska tron och hos Jesus. I Talmud, som är långt efter Kristus, men som är en sorts sammanfattning av den judiska tron, där man har tagit både skrifterna och de äldste stadgar, och så har man skrivit ner predikningar och tolkningar i Talmud, stora boksamlingar. Där finns ett avsnitt i en bok som heter Shabbat 31, där det står följande berättelse. En man kom till Shammai, där det var en sträng utav rabbinerna. Och så säger han: jag vill bli jude, men bara om du kan undervisa mig hela lagen och profeterna medan jag står på ett ben. Och den här rabbinen Shammai lär ha visat bort mannen i vrede över att han var så oförskämd. Då gick mannen till Hillel, den andra rabbinen, de som var lite förenklade så att säga, som inte var så bokstavstrogna och krångliga. Och då så svarade han: det som är förhatligt för dig ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela lagen och profeterna. Allt annat är bara förklaringar. Så att det stryker under ytterligare hur centralt just det här relationen till vår medmänniska är. Och jag tror förvisso att det inte bara allmän levnadsdom eller centrum i judisk och i kristen tro, utan det borde ju vara det i vår tid också. Eller vet vi bättre? Knappast. Alltså verkligen någonting att ta till sig och tänka på. Ibland så har man hävdat att bergspredikan, den skulle vara så enastående då. Det är alltså att den betraktas som det viktigaste Jesus har att förmedla. Det här är Jesu enastående undervisning. Den kristna etiken och moralen som finns beskriven här, den är outstanding. Det står över allt annat. Det är det här, de här bladen som är kristendomens bidrag. Och det kan ju låta fint, men det är sannolikt helt fel. Liberalteologin tog ju fasta på det här. Men det som skedde i verkligheten, det var ju att man reducerade Jesu person till en morallära eller en filosofilära. Som handlar om hur vi kristna ska bete oss och inte bete oss. Och så blir det ju då olika kommentarer förstås till hur man ska bete sig eller inte bete sig. För att det är ju omöjliga krav som ställs här. Nej, jag tror att den här genomgången som vi har gjort här visar ganska tydligt att det handlar om, det är det att Jesus ställer fram det omöjliga kravet å ena sidan och Guds oförtjänta gåva som är han själv, som ger sig själv till oss å andra sidan. Alltså lagen och evangeliet. Båda är rätta och riktiga. Men kommer evangeliet in i oss, så är evangeliet uppfyllelsen utav lagen. Det är alltså Jesu egen person. Alltså hemligheten till bergspredikan, det är inte att han säger det här, utan det är att det är han som säger det här. Att det är Gud själv som säger det här. Guds egen son som säger det här. Det viktiga med att Jesus dör på korset är inte att han dör på korset, utan det är att det är han som dör på korset. Det är inte vem som helst som dör på korset. Det är att han är Messias. Det är offer som var bestämt från begynnelsen. Det är ju det som är hemligheten. Och därför så kommer vi att se här också i fortsättningen på bergspredikan att de skriftlärde, de har både den ena och den andra disputen med Jesus, och han med dem också för den delen. Men det handlar om hela tiden till syvende och sist, det är inte olika disputer och vad man får göra och vad man inte får göra, utan det är att de tvingas ta ställning till hans person. Det är det som vi har sett ifrån början. Det var ju så Matteus evangeliet började. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, han som är Messias. Det är det som ska lyftas fram och som ska sägas. Hörrni, vi har tagit oss igenom det här lite snabbare än vad jag trodde. Men då tycker jag att vi fortsätter, för vi har några minuter till. Även om vi inte hinner färdigt. Då ska vi säga att det som är kvar nu, alltså sista halvan här på sjunde kapitlet, det är, kan man säga, avslutningen på det hela. Och den här avslutningen, den handlar om de två vägarna eller den trånga porten. Man kan använda båda rubrikerna. Och sen så handlar det om de falska profeterna och om att bygga på den rätta grunden. Det är avslutningen på bergspredikan. Och då ska vi behandla vart ett av de där styckena för sig. Och det första här då, nu ser jag att i Gerts översättning, vi talar då om vers 13 och 14, ja, så står det rubriken de två vägarna. Och jag skulle tro att Gerts knyter an till de två vägarna. Ja, dels så handlar det ju faktiskt om de två vägarna, men också därför att det var ett välkänt och älskat tema, inte bara bland judarna utan också för de första kristna. Det finns ju andra böcker så att säga förutom Nya testamentet ifrån den här tiden. Och en av dem kallas för de 12 apostlarnas lära, som inte hör hemma i Nya testamentet, men som ändå sannolikt går tillbaka på de 12 apostlarnas lära, skriven ungefär 150 100-150 efter Kristus. Finns för övrigt i svensk översättning i bokhandeln. Där talar man ofta om de två vägarna. Och det verkar som att just det här, det etiska tänkandet har väldigt stor plats bland de första kristna. Alltså man nöjde sig inte med att tala om det kristna livet. Eller att diskutera det på något sätt. Utan man krävde, om jag får använda ett sånt ord, att det också skulle levas. Och man hade ju välja svårigheter, vet jag, på 200-talet. När man ansåg att det fanns, visserligen under förföljelser, men i alla fall, kristna som hade övergett den kristna tron. Hur ska vi hantera det? Kan de få förlåtelse? Kan de komma tillbaka? De kanske till och med hade förrått andra kristna genom att tala om för de romerska förföljare. De bor där inne. Eller nu är de gömda där inne. Jag vet inte. Alltså hur hanterar man sånt? Så det här med levandet var väldigt viktigt. Det där med de två vägarna, det ger oss också anledning att se på den gammaltestamentliga bakgrunden. Om du slår upp i femte Mosebok. För i femte Mosebok, nu ska vi slå upp det 30:e kapitlet, men redan i 28:e kapitlet så talar Moses till det judiska folket när de ska gå in i löfteslandet. Och så säger han, idag förelägger jag dig välsignelsens väg eller förbannelsens väg. Och nu måste du välja rätt. Och i det 30:e kapitlet så säger han egentligen samma sak, fast det är en liten kort version, om man säger så. Så att vi kan läsa det. Alltså femte Mosebok 30, vers 15. Se, jag förelägger dig idag livet och vad gott är, döden och vad ont är. Då jag nu idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och förordningar, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. Innan jag läser vidare så vill jag att du ska lägga märke till vad det står. Jag kan mycket väl tänka mig att en del som lyssnar till det här eller som läser det här fastna på det här med att hålla hans bud och stadgar och förordningar och så vidare. Men vi har ju talat om det här nu ett par tre gånger i rad. Jag ber, lägg märke till att han befaller dig att älska Herren din Gud. Därför det är själva, det går tillbaka på hjärtat, det är där det måste sitta. För vad spelar det för roll? Om du håller hans bud och stadgar och förordningar, men du gör det därför att du är tvungen till det, egentligen så tycker du inte alls om Gud. Det märker ni själva hur falskt det blir. Nej, det är alltså det odelade hjärtat, det är kärleken till Gud, att hålla sig till Gud som är det viktiga. Och utifrån det kommer också förordningar och stadgar som en sorts naturlig följd, som vi kan följa bättre eller sämre. Och så kontrasteras det här i vers 17. Jag tycker att så som vers 17 börjar så blir det ännu tydligare det jag säger. Därför att vers 17 börjar med orden, men om ditt hjärta vänder sig bort. Alltså det står inte om du bryter en förordning. Utan det står om ditt hjärta vänder sig bort. Och du inte vill höra. Om du låter förföra dig så att du tillber andra gudar och tjänar dem. Så förkunnar jag för er idag att ni förvisso ska förgås. Ni ska då inte längre leva i det land dit du nu drar över Jordan för att komma och ta dig i besittning. Jag tar idag himmel och jord till vittnen mot er. Att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet för att du och dina efterkommande må leva. Genom, och så stryker vi under det, genom att du älskar Herren din Gud och hör hans röst och håller dig till honom. Kommer du ihåg att vi läste, om det var förra tisdagen eller förra, vi läste om att hålla sig till Gud i Galaterbrevet, att hålla sig till tron. Det är det handlar om. Att älska Herren din Gud, att höra hans röst, vad smörjelsen lär mig. Och att hålla sig till det. Förbli i honom. Precis som vi började det här passet. Det är det handlar om. Om du nu går tillbaka till Matteus 7. Och vi läser det här vers 13 och 14. Som vi inte hinner göra färdigt, men som vi kan ha med i avslutningen och ta upp tråden där nästa gång då. Så står det, Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Ty bred är den väg och vid är den port som leder till förtappelsen, och många är de som går in genom den. Men trång är den port och smal är den väg som leder till livet, och få är de som finner den. Alltså de två vägarna. Jag skulle vilja säga att det avgörande för att förstå de verserna, det är inte de två vägarna av vad vi gör eller vad vi inte gör, utan det är den trånga porten. Vi måste gå igenom den trånga porten. Och vad är den trånga porten för något? Ja, det är den nya födelsen. Det finns bara ett måste i hela Jesu undervisning, eller i hela Nya testamentet för den delen. En del kristna har fått för sig att det finns så mycket man måste som kristen. Du, det finns inte något måste för en kristen. Förutom ett. Ett måste. Är det någon som vet vilket jag menar, förutom ni som har hört mig säga det här förut? Du måste födas på nytt. Och det är den andliga bilden då. Det är bildliga, så att säga, bilden. Det bokstavliga är ju på samma sätt. När en människa föds fysiskt, så föds man genom den trånga porten. Man föds genom blod och vatten. Jesus säger det på samma sätt med den andliga födelsen, den nya födelsen. Du måste födas genom ande och vatten, genom blod och vatten. Men det är alltså Kristus själv som ger sitt liv på Golgata kors, som föder sin kyrka och sin församling på Golgata kors. När han hänger på korset och de sticker upp hans sida, så rinner det ut blod och vatten. Det är hans eget liv som rinner ut. Livet rinner ur honom. Men vi är de som fångar upp hans blod och hans vatten. Hans död blir ju vårt liv. Vattnet är dopet, blodet är nattvarden, men anden gör det. Anden, vattnet och blodet, alla tre vittnar ett och detsamma, skriver aposteln Johannes. Det är det handlar om. Du kan inte vandra vare sig den ena vägen eller den andra vägen. Du kan inte vandra vägen om du inte har blivit född på nytt. Det är genom att ta emot den nya födelsen som en gåva. Genom att han regerar i dig och ibland oss, som vi sätts i stånd att leva som kristna. Vi kan inte leva i egen kraft. Jesus talar om det längre in i Matteus evangeliet. När han säger att det är omöjligt för en människa att bli frälst. Det är lika omöjligt som det är för en kamel att komma genom ett nålsöga. Ja, men hur ska det gå till då, säger lärjungarna. Ja, det går ju inte alls, säger Jesus. Men för Gud är allt möjligt. Gud kan ta dig igenom. Att komma genom den trånga porten, det innebär att man kan inte ta med sig något eget in i Guds rike. Du skalas av allting. Du kan inte ta med dig din egen talang, dina egna begåvningar, dina egna ägodelar, dina egna villkor. Du kan inte sätta upp egna villkor. Utan man föds in som ett nyfött barn. Och så kommer man genom den trånga porten. När vi sen nästa gång då kommer och tittar på de här falska profeterna, så kommer vi se profeter som undervisar om att bekänna Herren å ena sidan, eller att göra gärningar å andra sidan. Men de är falska därför att ni känner mig inte, säger Jesus. Därför ni är inte födda på nytt. Det handlar inte om vad vi presterar, utan om vad han har gjort för oss och om huruvida vi är födda på nytt. Vi är nya skapelser i Kristus. Kristus är den som är Herren i våra liv. Bara så kan evangelium leva i oss. Och här får vi plocka upp tråden nästa gång. Det blir underbart att få plocka upp tråden just här, det måste jag ju säga. För jag ser redan fram emot det.
Du har lyssnat till Bibelförklaring, del 20, Matteus evangeliet. Och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det här var från Värnamo församlings när radioprogrammet sändes. Härefter så lyssnar vi till Radio MF med deras förmiddagsgudstjänst ifrån söndagen ifrån Missionskyrkan.